Vi ber tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig för den kärleken som du bar för oss och du gick ända till korset. Tack för din otroliga nåd och kärlek. Tack också för att vi får ge tillbaka lite av det du har gett åt oss. Välsigna gåvorna vi har samlat in. Och Herre, tack för att du är den stora gåvan. Öppna ni våra hjärtan för ditt ord. Öppna ditt ord för våra hjärtan och tala till oss i Jesu namn. Amen. Att leva i försoningen. Vi läser ännu en text. Och det är från 1 Johannes brev, första kapitel. Och med början på vers 5 till och med kapitel 2, vers 2. Detta är det budskap som vi har hört av honom, av fadern, och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, rena oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför fadern, Jesus Kristus, som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder, och inte bara våra utan hela världens. De texterna som vi har läst idag, de talar om det mest centrala i kristen tro. Nämligen ordet försoning. Och det där är ju kanske ett ord som inte idag alla förstår riktigt. Vad betyder försoning? En av de mest gripande berättelser som jag läst, det är den här Det brutna spjutet av Steve Saint. En bok som jag verkligen kan rekommendera varmt. Mycket spännande. Och den berör på djupet. Steve Saints pappa var en av de fem missionärerna som 1956, när de försökte föra evangeliet till en folkgrupp i Amazonas som heter Waodanierna, så blev de alla fem brutalt dödade med spjut vid en flodstrand. Och det här var kanske den mest våldsamma av alla stammar i Sydamerika. Men Steves faster, hon gav sig inte, utan hon fylldes av Guds kärlek till det här folket. Hon begav sig dit, bosatte sig bland Waodanierna. Och så småningom kommer alla de här krigarna som har dödat Steves pappa till tro. Och så kommer Steve och hans familj ut, och han får möta sin pappas mördare. Nu var de hans bröder i Kristus. Och de älskade Steve så djupt, så nu var de villiga att ge sina liv för Steve och för hans familj. Där var det en försoning på djupet, men vilket pris! Steves pappa och fyra andra fick ge sina liv för att Waodanierna skulle försonas med Gud. När det står i 1 Johannes 2:2 att Jesus är försoningen för våra synder, då används ett ord som på grekiska som är hilasmos, och det betyder ett offer som tillfredsställer, något som ges istället för. Och precis det här är vad som hände på korset. Vi tittar lite vidare på det här. Vad innebär försoning för dig och mig idag? Ska vi se. Nej, det funkar inte med min klickning, så ni får klicka där. Och en gång till. Först och främst så handlar det om din och min relation med Gud. Vi läste i Gamla testamentet om den här incidenten i öknen. Som, ja, det kan vara tufft. Verkar tufft idag när vi läser det. Gud hade i sin oändliga nåd fört Israels folk ut i Egypten genom Röda havet. Han hade fört dem genom öknen i nästan 40 år. Han hade försett dem på ett övernaturligt sätt med manna och med vatten. Ändå klagar de gång på gång. Det här var det 71:e tillfället de klagade säkert. De kom till ännu ett nytt område där det inte fanns vatten eller bröd. Och så blir de otåliga. Och så klagar de på, som vi hörde, den eländiga mat vi får. Gud hade ju försett dem med manna. Och som straff så sänder Gud de här giftormarna. Många blir bitna och dör. Och då vänder de sig i sin nöd till Mose och till Gud. Och då gör Mose den här kopparormen som blir rest på en påle där mitt i vildmarken. Om någon blev biten så skulle han bara se, han eller hon, se upp på pålen, se upp på den här ormen och bli botad. Och när Jesus sen ska förklara innebörden av vad försoning är för någonting för Nikodemus, så använder han precis den här bilden. Vi läste ju det, eller hur, i Johannes 3. Precis som Mose upphöjde ormen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. Jag kan klicka fram nästa bild där, så ser vi parallellen. Ormens gift på ett sätt, det finns i oss alla. Bibeln talar om den gamle ormen som liksom förde in synden i världen och lyckades få människan på fall. Allt sedan dess finns det här giftet i oss alla på ett eller annat sätt. Vi har alla på olika sätt skymfat en helig Gud genom vårt sätt att vara och leva. Vad ska Gud göra då? Ska han säga, usch, jag är så trött på de här människorna. De fortsätter att vända mig ryggen. De fortsätter att bedröva mig genom att gå sin egen väg. De baktalar varandra. De lever i orenhet och avundsjuka. De grälar. De älskar bara sig själva och sina pengar. De är oförsonliga, kärlekslösa och stolta. Nu får de löpa linan ut. Nu får de gå under allihop. Gud skulle ha kunnat resonera så i sin helighet. Men det är Guds kärlek och Guds barmhärtighet som segrar. En av de verser som berör mig allra djupast, de finns hos profeten Hosea. Ibland tänker man ju som så här att Gamla testamentets Gud, det hör vi ofta, det var en blodtörstig och arg Gud som inte hade någon nåd. Men när vi läser lite närmare så ser vi att det inte alls är så här. Lyssna till vad Hosea skriver om Guds kärlek i Hosea kapitel 11. Och vers 8, där säger Gud så här: hur skulle jag kunna släppa dig Efraim, överge dig Israel, göra med dig som med Adma och behandla dig som Sevojim? Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks. Jag ska inte låta min flammande vrede få utlopp. Jag ska inte ändra mig och förgöra Efraim, till jag är Gud och inte människa. Och det där kom inte riktigt fram i svenska översättningen, men i den hebreiska där så är det, alltså det är så starka ord där det står där: mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks. Det betyder att hela mitt inre vänds ut och in i medkänsla för er och i kärlek till er. Jag kan inte låta er gå. Alltså Guds kärlek, Guds barmhärtighet är så stor att hela hans inre är i uppror när han ser hur det går med människor som vänder honom ryggen. Och därför gör Gud det mest kostsamma som finns. Han väljer att i sin egen son Jesus bära hela det tunga straffet för din och min synd. Det är just det som Jesu död på korset djupast innebär. Galaterbrevet 3:13 säger, sammanfattar det här otroliga: Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet, förbannad är var och en som är upphängd på trä. Finns det något mer förbannat än en orm som hängde där på en påle? Det var liksom förbannelsens tecken i sin fulla skala. Just det blev Jesus. Just det blev Jesus. Så otroligt mycket kostade honom att ta bort din och min synd. Hur blir jag försonad med Gud? Det finns bara en väg. Det fanns bara ett sätt för Israels barn att bli kvitt ormens gift i sin kropp. Att se upp på kopparormen. Förbannelsens och giftets symbol. Och det är just det som Johannes beskriver. Att tro på Jesus, det är detsamma som att se upp på honom som hängde där på korset och erkänna Jesus, det var mitt straff. Det var mitt straff du bar. Din död för mig är min enda chans att få förlåtelse och liv igen. Det är det som försoningen innebär. Men försoningen är inte bara en engångshändelse. Kommer du ihåg hur det var med Israels barn när de syndade? Gång på gång var de tvungna att bära fram ett offer varje gång de hade syndat. Behöver vi göra det? Tack och lov nej. Därför att det offer Jesus bar fram, det gäller för alla tider. En gång för alla. Det är bara en sak som är lika viktig nu som då, och det är bekännelsen. Det är något vi behöver leva i varje dag, precis som vi läste i 1 Johannes brev. Om vi bekänner, erkänner våra synder, då är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Där har du den dagliga bekännelsen att leva i försoningen. Någon har sagt så här att håll korta räkenskaper, låt liksom inte alla räkningar lagas på hög. Därför att det blir mycket svårare då, eller hur? Jag minns en missionär som han var väldigt duktig på att bygga och göra en massa andra saker. Men han var inte så duktig på räkenskaper. Han samlade alla kvitton och sen så när fläkten gick på där uppe så flög de all världens väg. Det hette Indien. Och så hade han besvärat att samla ihop dem och hitta dem. Alltså, det är inte bra att samla på räkningar så där på hög. Utan när en räkning kommer, så se till, gå med den till Jesus direkt. Håll korta räkningar, korta räkenskaper. Leva i daglig förlåtelse. Jag tror att det är en nyckel. Men sen handlar det inte bara om försoning med Gud, utan sen kommer nästa här. Jag kan ta nästa bild där. Att leva i försoning med varandra. Därför att Johannes betonar inte bara vikten av att vara försonad med Gud, utan det vi läste så hörde vi om vikten av att vandra i ljuset med varandra. Hörde du det? Jag ska ta fram det igen. Först Johannes brev. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Att leva i försoning med varandra. Vad betyder det här? Paulus säger i Efesierbrevets kapitel 5, vers 8 att ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och varje gång en relation bryts så sätts det här på prov. Ska jag sopa det under mattan och låtsas som om ingenting hänt? Ska jag ge igen med samma mynt? Ska liksom elakheten och baktaleriet få segra? Jesus säger så här: om du kommer med din gåva till altaret och där vet att din broder har något emot dig, gå då först bort och förlika dig med din broder. Och med det vill Jesus säga, gör allt som står i din makt för att mötas och komma till en förlikning. Ibland går det inte tyvärr, trots dina och mina ansträngningar. Men, säger Bibeln, håll frid inbördes så mycket som på er beror. Det är en väldigt, väldigt bra regel. Låt godheten och omsorgen om din bror eller syster alltid vara drivkraften. Det här med att vandra i ljuset, det handlar om att ha öppna kanaler mot varandra. Att tala sanningen, men i kärlek. Att inte hålla fast vid gammalt groll, utan faktiskt sträva efter att göra upp konflikter så snart som det är möjligt. Det här var Jesus oerhört noga med, och han betonade det i sin vandring med lärjungarna. Han visste att konflikter skulle uppstå. Därför att lärjungarna med så otroligt olika personligheter och bakgrunder, det var liksom bäddat för konflikter. De hade inte valt varandra. Deras gemensamma faktor, det var relationen till Jesus. Så är det i församlingen. Vi väljer inte varandra. Vår gemensamma faktor, det är vår relation till Jesus. Det första steget mot försoning, det är alltid förlåtelse. Och därför så frågade Petrus, ja men Jesus, kom an nu. Hur många gånger ska jag faktiskt förlåta min bror eller syster? Räcker det inte med 7 gånger? Och Jesus chockade Petrus och alla de andra när han säger, nej, Petrus, inte 7 gånger. 70 gånger 7 gånger. Och det betyder ju inte bara 490 gånger, utan det var ett talesätt för att visa oändligt. Fortsätt att förlåt. Lev i förlåtelse. Vad betyder det då? Betyder det att det spelar ingen roll att släta över? Nej, inte alls. Men det innebär att jag inte längre skickar räkningen eller skuldbrevet till min bror eller syster för vad de gjort mot mig. Den räkningen skickar jag till korset istället. Jag tar emot förlåtelse för min oändliga skuld. Och jag förlåter som jag själv har blivit förlåten. Skuldbrevet med den långa, långa listan på alla mina synder, vad gjorde Jesus med den? Han gjorde det enda möjliga för att jag skulle slippa att bära på all den skulden. Han tog skuldbrevet och så spikade han det fast i korset. Och där finns mitt skuldbrev fastspikad på korset. Det är ingen trevlig lista det där. Avundsjuka och hat och ilska, onda tankar, sårande ord och intriger och maktkamp och ofördragsamhet och fiendskap och lättstötthet. Orenhet, materialism, själviskhet, stolthet, otacksamhet, skryt, förtal, oförsonlighet, svek, hyckleri, begär, förakt, skadeglädje och så vidare och så vidare och så vidare. Det är ingen vacker lista och ingen av oss, inte jag, inte du, kan säga att vi inte känner igen oss i något av det där. Allt det har Jesus spikat fast vid korset, och då rimmar det illa om jag som fått en miljard skuld förlåten tar struptag av min bror eller syster och kräva att han eller hon betalar tillbaka en 40-100-lapp. För att ta ett bildspråk från Jesu egen liknelse. Senaste numret av Hemmets vän. Jag fick den först gratis och nu har jag betalat en liten slant för att få den. Så var det en intressant artikel om Simon Ådahl. Välkänd musiker. Och det han har gått igenom. Först drabbades han av att hans fru gick ifrån honom. Och hela hans värld rasade. Han blev bitter på Gud och bestämde sig för att lämna kyrkan. Men inte bara det, när han så småningom hittade en ny kvinna som är på bild här. Så började han trakasseras av en man som han hade vittnat emot i en rättegång strax innan de möttes. Och den här mannen, han trakasserade Simon mer och mer, och Simon, i hans hjärta så grodde ett hat till den här mannen. Ett hat som blev så starkt så att han nästan sa att jag kunde nästan ha dödat honom om jag hade fått fatt på honom. Och till slut så satte Gud fingret på det där. Genom orden i bergspredikan i Matteus 5. Där det står i vers 44. Jag säger, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Och det liksom gick som en pil rakt in i Simons hjärta. Och han började be och förlåta den här mannen som trakasserade honom. Och det ledde till att han själv blev fri. Och så en dag möts de på vägen. Och Simon undrar, hur ska detta gå? Men mannen kommer fram och omfamnar honom. Och efter det så har Simon fått vara till hjälp för många, många andra som fastnat i bitterhet och oförsonlighet. Och han säger i det här, nyckeln till frihet är att förlåta. Sen leder som sagt tyvärr inte alltid förlåtelse till försoning. Gud har i Kristus förlåtit oss alla våra synder. Men om vi inte vill försonas med Gud, då står vi kvar där i vårt mörka hörn. Och vi får inte del av alla ljusets frukter. Det är likadant om vi förlåter en bror eller syster, men han eller hon väljer att stå kvar i sitt hörn i oförsonlighet. Det viktigaste är att du tar varje steg mot försoning som du kan. Så får du lämna resten i Jesu händer. Det sista här. Det är också att föra den här försoningen vidare. Att föra försoningen vidare. Vi läste här att han är försoningen för våra synder. Men inte bara för våra, utan också för hela världens. Och problemet är ju att det är så många som ännu inte hört om detta. Så många som inte vet eller förstår det här. Och det är därför som du och jag har världens viktigaste uppdrag att föra försoningen vidare. Pass it on, som det står där på engelska. För det vidare. Att berätta om detta fantastiska som har hänt. Att Jesus har försonat hela världen med sig själv. Det finns gott om skuldtyngda människor där ute som inte vet vart de ska gå med sin skuld och skam. Och vi har det glada budskapet, eller hur? Att det finns en som tagit all min synd, all min skuld och all min skam på sig. För att jag ska bli totalt befriad och fri. Och det här behöver vi inte vara proffs för att föra vidare. Jag blev oerhört gripen förra helgen och alla ni som var med också, tror jag, när vi hörde Victor John berätta om den process som har startat bland Bhojpuri i folket i norra Indien. Ett folk på 120 miljoner. Som i århundraden har varit hårdnackade motståndare till evangeliet. Så mycket att det området kallades för missionens kyrkogård. Så många missionärer hade kommit och gått. Många hade dött, gett sina liv för det här folket. Ändå var det väldigt få av Bhojpuri i folket som följde Jesus. Men så för 20 år sedan så fick Victor en vision av Herren själv. Enligt Lukas 10. Gå till dem två och två, och när ni kommer till en by så sök upp en fridens man. Stanna där, be för de sjuka, driv ut de onda andarna, predika att Guds rike är nära. Och han tänkte, dög den visionen, dög den strategin för lärjungarna då? Ja, men då duger den väl idag. Och så började en process bland Bhojpuri i folket som på dessa 20 år har lett till att idag finns allt mellan 7 och 12 miljoner Bhojpuris som har kommit till tro och följer Jesus. Någonting helt otroligt. Jag minns Philip Mohabir som var ute i Indien och hälsade på. Och vi var ute tillsammans en månad och hade väckelsemöten i vår systerkyrka. Han kommer från det folket. Hans förfäder kom från Bhojpuri-folket till Västindien. Och han sa, jag ber för mitt folk varje dag. Tänk om Gud en gång gav mig möjlighet att gå tillbaka dit och predika evangelium. Den möjligheten fick han inte, men Victor John och andra fick göra det. Och som ett resultat av mångas böner så finns så många kristna. Men vet du vad som är en av de främsta hemligheterna? Det är just detta. De berättar för andra vad de har sett och hört. Enkla, olärda, många gånger analfabeter för vidare till grannar och vänner och släktingar det här vittnesbördet om förlåtelse och upprättelse genom Jesus. Och Viktor säger det sprids som ett virus från by till by. De har inga kyrkor, de har inga anställda, de samlas i hemmen. Ständigt förs det här budskapet om försoningen vidare. Och jag tänkte så här, tänk om du och jag kunde smittas lite av den frimodigheten. Nu är du och jag här. Vilket steg behöver vi ta? Vilket steg behöver du ta? Kanske du känner dig skuldtyngd inför Gud. Och kanske du upplever hur själafienden liksom gång på gång pekar sitt anklagande finger mot dig och säger haha, där fick jag det allt. Och då vill jag ge dig den glada nyheten. Jesus blev gjort till synd i ditt ställe. Hela ditt skuldbrev har han naglat fast där vid korset för att du ska vara fri. Och när vi nu går in i nattvardsfirandet, så låt orden få gå rakt in i ditt hjärta. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Kanske är det någon bror eller syster som du behöver ta första steget att försonas med. Första steget är alltid förlåtelse. Sluta upp att skicka de där räkningarna av agg och bitterhet och ilska mot din bror eller syster. Skicka den räkningen till Jesus istället. Låt honom ta hand om den och nagla fast den vid korset. Och ta sedan det steg du kan mot försoning. Vandra i ljuset, sopa inte under mattan. Utan låt oss istället göra allt vi kan för att klara upp konflikter så långt det beror på oss. Och kanske du känner någon granne eller någon arbetskamrat som du kan få berätta för om det största som någonsin hänt. Du behöver inte vara teologiskt perfekt. Rakt upp och ner får du berätta vad du har sett och vad du har hört. Gud välsigna oss att få leva i den här försoningen, ska vi be tillsammans. Och Herre, vi tackar dig för att du är försoningen för våra synder. Att du genom ditt kors har gjort allt för att vi skulle försonas med Gud. Tack för att du har blivit en förbannelse för min skull. Tack Herre att du har tagit på dig allt det som jag inte kunde ta. Tack för att du har tagit mitt skuldbrev och spikat det fast vid korset för att jag skulle bli fri. Herre, jag tackar dig att det finns ingenting som kan fördöma den som är Jesus. Så vet du Herre hur lätt vi har att skicka skuldbrev till varandra. Åh Jesus, en 40-100-lapp kräver vi tillbaka när vi har fått miljarder förlåtet. Herre, förlåt oss. Herre, hjälp oss att istället för att skicka skuldbrev till varandra, skicka räkningar till varandra, att skicka dem till korset. Att du får spika fast det där. Och att vi får leva i försoning och i förlåtelse. Herre, låt den här förlåtelsen och försoningen får prägla vår församling ännu mer. Får prägla mitt liv. Får prägla oss alla, Herre. Möt med oss. Vidrör oss. På det sätt som bara du kan. Vi ber om det i Jesu namn.